Tack så mycket. Det är en liten utmaning för mig det här med tanke på halsens kvalitet här på morgonen. Men vi får se, ibland är det så att ju mer jag är igång ju bättre blir det. Min fru säger att jag oftast pratar för mycket, men jag påstår nog att jag har pratat för lite. Så det har inte hunnit klarna till lite. Ja, vi ska se om jag kan säga någonting mer nu innan jag börjar predika, därför att på det viset kommer det igång. Kan ju säga att jag tycker det är lite jullikt i alla fall idag, tredje advent. Vi får glädja oss åt det när det tredje ljuset tänds här. Det är ganska hanterbart här nere, min son i Östersund, han hade 20 grader igår och 40 cm snö. En del kanske avundas det, men inte jag i alla fall. Ja, så där är det. Ja, det kanske blir så att jag får korta ner det hela, eller så kommer det till att ordna sig. Jag har tänkt i alla fall att läsa en text. Den är väl inte anslagen för den här dagen, men den tycker jag ändå träffar rätt så bra. Hebreerbrevet är 10:e kapitlet. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden, ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Amen. Jag tror inte vi alltid inser hur välsignade vi är som får samlas på det här viset. Det är ingen självklarhet att vi skulle ha rätt att samlas till en gudstjänst under fria förhållanden, utan det kunde vara helt andra omständigheter. Så är det på många håll i världen. Det har varit svårare här också i vårt land, men tänk att vi får samlas fritt och annonsera våra möten och tillbe Jesus Kristus utan att känna att vi är hotade, utan att poliser och agenter står utanför för att arrestera oss. 2017 dödades över 3000 kristna i världen. 1250 blev bortförda. Över 1000 blev våldtagna eller sexuellt utnyttjade. 800 kyrkor attackerade. Och ändå väljer folk under de omständigheterna att överlämna sig i Jesu händer. För oss kostar det inte så mycket, men för dessa människor kostar det allt. Vad är drivkraften? Att människor är beredda till dessa uppoffringar. Det måste ju finnas något som får dem att välja detta i full vetskap om vad det kan innebära. Och här säger då Paulus, kom ihåg hur det var förr. Det är bra att komma ihåg. Det är inte alltid man behöver komma ihåg lappar, men man bör komma ihåg. Därför att det skapar tacksamhet. Tänk att vi får samlas. Smädade, förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Det var deras slott. Ändå kom de i skaror och överlämnade sig till Jesus. Varför? Det måste väl finnas något som motiverar dem. Det kan ju inte vara det egna välbefinnandet och de yttre omständigheterna. Utan det är så här, frälsningen är så värdefull. Den är mer, långt mer värt än någonting annat på jorden. Tänk om vi alla kunde inse detta, att det är så värdefullt att ha fått uppleva Jesus, så det till och med blir värdefullare än själva livet. Paulus säger att allt som var en vinst tidigare har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Mer värt än någonting annat. Paulus kunde ju haft det ganska bra med den ställning som han hade i det judiska samhället. Ändå valde han förföljelsens väg, därför att det var mer värt. Vi är oroade över sekulariseringen i samhället, men jag är mer oroad över sekulariseringen inom kyrkans ram. Att vi tappar den motivation som en gång drev fram kristenheten i vårt land till nya satsningar. Det som en gång var så dyrbart är inte längre så dyrbart. Det som vi en gång var beredda att offra så mycket för är vi inte beredda på samma sätt idag. Men på ett annat ställe så säger Paulus då i andra Korintherbrevet, Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänker så, en har dött för alla, alltså har de alla dött. Kristi kärlek tvingar oss. Tänk när man får uppleva att det finns en drivkraft. Vi skulle behöva uppleva det i vårt land, denna drivkraft i kristenheten. Kristi kärlek tvingar oss. Den här texten som jag har läst idag, den blev dyrbar för mig när jag kom att läsa Världen idag i september månad. Det var så att baptismen firade 170-årsjubileum på västkusten, Frillesorts, Vallesvik. Och då kom jag till att tänka 20 år tillbaks i tiden, för då var jag där. Det är så att min bror har ett sommarställe där i Frillesås, och vi råkade vara där. Och den här Borekullastugan som finns där, det är liksom en minnesplats för baptismen. Där bildades den första baptistförsamlingen 1848. Och den som var drivande i detta, han hette F.O. Nilsson. Han var sjöman, hade kommit i sjönöd utanför Amerikas kust 1832, kom till New York. Den här upplevelsen om stormen på havet fick honom att lämna sig i Jesu händer. Och det fick också följde för honom. Han kom bland troende i New York och kom sedan hem till Sverige. Där i Amerika hade baptismen börjat gro. Människor började läsa och tänka efter. Ja, men det här baptistiska dopet, det var någonting som de ville tillgodogöra sig. Så kom han hem till Sverige, fortsatte att läsa och studera Guds ord och åkte sedan 1847 till Tyskland och döptes där. Kom hem till västkusten och kände att det här var någonting som han ville förmedla. Och där var det 5 stycken som döptes. Det var hans hustru och hans bror och några fler. Och så bildades den här församlingen i den här Borekullastugan. Nu var det under konventikelplakatets dagar. Det var en förskräcklig lag som hade kommit till i Sverige 1726 som omöjliggjorde sådana samlingar som F.O. Nilsson ville ha här. Men han trotsade det, för han tyckte det här var så dyrbart för honom, så han ville följa den här vägen. Och då blev det som det blev för den som trotsar sådana här beslut. Man fick inte Man fick inte samlas utanför de reglerade lagar som fanns. De samlades ändå. Man fick inte läsa Guds ord och ta del av brödsbrytelsen utanför den kyrka som var den som bestämde. Men de samlades ändå. Och här står det: vid lördagens helgmålsbön påmindes jubileumsdeltagarna om baptismens genombrott, en händelse som anses ha haft betydelse för demokratins framväxt i landet. Man påminner sig om de pionjärer som redo att fängslas för sin övertygelse döptes i havet och grundade Sveriges första frikyrka 1848. 50 år före allmän rösträtt hade alla män och kvinnor rösträtt i denna första frikyrka. Ja, det här konventikelplakatet, det gjorde ju det svårt för F.O. Nilsson. Och han kallades till förhör, han fick sitta i fängelse, han fick genomgå pöbelns angrepp på sig, och han har lämnat ett vittnesbörd hur det kunde vara för hans del. Han säger så här: några av oss var samlade i Broder A. Anderssons hus i Älvsborgs län i akt och mening att fira Herrens nattvard. Medan vi höll på med att fira nattvarden blev vi plötsligt omringade av en stor hop pöbel, beväpnade med störa, bössor, pistoler och svärd. De bröt sig in i huset och slog och sparkade mig hänsynslöst. Slutligen kastade de mig i en kärra, satte sig på mig och körde iväg mig under fasansfulla svordomar och hotelser tills de kom till en gästgivargård där de stannade i 2 timmar och söp. De tvingade mig hela tiden att sitta kvar i kärran i den hårda kylan. Från närliggande byar hade samlats en stor massa pöblar som utspydde sina svordomar, hotelser och sarkasmer emot mig under det de blåmultade mig med snöbollar. Slutligen fördes jag till häktet i Skene. Här låstes jag in i en cell som saknade både värme och säng. Hungrig och frusen fick jag smaka på vad det innebär att lida för Kristi skull. Ja, det var inte nog där, utan han blev ännu mer besvärlig. Så 1851 beslutade rätten att landsförvisa F.O. Nilsson. Han ansåg vara ett bekymmer och en plåga för vårt land. Så han skulle inte få vara kvar här. Och han kom till Danmark först, där det inte var förbjudet att tillämpa det baptistiska dopet, men sedan till Amerika där han verkade. Och det är inte så hemskt många som har landsförvisats på grund av sin kristna tro i Sverige, men det är ett 15-12 personer. En av dessa var alltså F.O. Nilsson. Och när man ser de här pionjärerna så kan man ju fråga sig: varför? Ni kunde väl tummat lite på det för att få det lite bättre. Tänk lite på er själva. Är inte så att ni hade gett avkall på tron, men tagit det lite lugnare. F.O. Nilsson, han var hos kung Oscar den andre och begärde nåd. Och då så Oscar den andre till honom: du får nåd om du bara slutar med det här och lägger av detta. Och det kunde varit väldigt lockande för Nilsson att vid det tillfället tänka: ja, men då gör jag det, då får jag ju det ändå lite bättre. Men han sa nej till det, och han fick alltså lämna Sverige. Kom ihåg, står det, kom ihåg den förgångna tiden. Det är bra att komma ihåg. Det är inget självklart att det finns en kyrka här där man får förkunna Guds ord. Det har alltid funnits en bakgrund till det. Människor som är gripna utav Jesus. Vi kan läsa om Häst August här i Nybrotrakten. Hur hans liv var tidigare ute i synden, i alkoholen. Där han fördärvade både för sig själv och för andra. Men som blev frälst och blev till en stor välsignelse. fick vara med om att hans möten och samlingar stördes, men det hindrade inte honom för att presentera evangelium. Det som Paulus, eller som Hebreerbrevets författare står det, ge inte upp i frimodighet, den ska rikligen belönas. Under kamp och strid så har alltså evangelium gått fram. Och när vi var där för 20 år sedan på västkusten, så kallade de till en sån här, konventikel var ju egentligen betyder en samling, en olaglig samling. De kallade till en konventikel i Borekullastugan. Jag tänkte, det här är något för mig. Det måste vara intressant att få vara med på det. Så min fru, min mor och jag tror min bror också följde med dit. Lågt i tak, en sån här liten röd stuga. Det var trångt där. Men man kunde faktiskt känna i den där samlingen, det var under såna här omständigheter. Vi hade inga poliser som väntade utanför, men man kände ändå den atmosfären som var. Tänk att det var en skara som samlades och var beredda att betala priset. Nu har det stått ett minnesmärke nere vid havet där de fem första namnen inristade som döptes i det första mötet där i den här församlingen. Efter vi hade varit där så skulle det vara en dopakt nere vid havet. Det var i september månad. Det var septemberväder. Så det var inte så där skönt och härligt som det är i juli, augusti kanske. Men det var en ung man som tillsammans med dopförrättaren steg ut i havet. Och himlen hade varit mörk, tunga skyar. Men när dopakten ägde rum så öppnades himlen och man såg solstrålar kom ner över själva dopakten. Allt detta var en stor stund, en dyrbar stund som jag har gömt i mitt hjärta. Och som har gjort att Herre, hjälp mig att jag är beredd att vandra med dig oavsett vad det skulle innebära. Idag har vi frihet. Idag får vi gideoniterna dela ut biblar, men begränsas hela tiden. Och det är mycket idag som inte bara bibelutdelning, men som vill begränsa vår förkunnelse. Men vänner, vi ska fortsätta. Tro på Jesus. Det har med sig stor lön. Rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja. Och ifrån den här lilla stunden i den där stugan så upplevde jag det värt, precis som människor överallt i världen. Det var en iransk pastor i Pingstkyrkan i söndags. Han berättade om läget i Iran. De hade 2 år ifrån 79 efter revolutionen där det var stor frihet. Men det var inga som ville ta emot biblar, inga böjde sig. De kände att det var ingenting för dem. Sen kom den här tunga handen över folket som har gjort det mycket, mycket svårt på alla sätt för människor i Iran. Men nu, säger han, så räknar de med att det är 1 miljon troende kristna i Iran. De har aldrig haft sån framgång som under dessa tunga och svåra dagar. Människors ögon har fått uppleva, ja, men vad är det som går upp emot att följa Jesus och vara hans lärjunge? Ja, Paulus, han säger till och med att alla de gamla upplevelserna och erfarenhet, den kastar jag på sophögen för det som är långt mer värt. Jag är så glad att det finns något som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus. Det har varit Nobelfestlighet i Sverige. Många begåvade människor har fått motta pris och uppskattning för upptäckter de har gjort. Men det är inte säkert och det är inte givet att en Nobelpristagare har fått kunskap om det som är långt mer värt än alla upptäckter och alla utnämningar. Men det finns i den här boken, vi ska fortsätta, läsa den, dela ut den och tjäna vår Herre och Mästare. Amen. Visst har det varit lite jobbigt för att lyssna på en sån här hes stämma. Men Robert, han är inte hes, han kommer till att presentera Gideoniternas arbete. Tack Jesus för att vi får vara dina. Tack för friheten i vårt land att samlas. Tack för att det är dyrbart och stort för oss. Och tänk Jesus att vi får tillhöra dig. Vi har fått kunskap om dig. Och vi ber att denna kunskap ska bli uppenbar för många i vårt land. I Jesu namn. Amen.